Miljoner TV-tittare i Finland berörs av regeringens beslut att man måste minska utbudet av TV-program i rutan därför att vi lever i energikrisens tider. Folk ska lära sig vad energikris betyder. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Det är en tid av avsked. I skrivande stund den här veckan tar vi avsked av Storbritanniens drottning Elizabeth. Drömmen om en eventuell britt sommar säger vi också adjö till för i år när vi ser på väderprognoserna. Och med energikrisen i full galopp så är det allt tydligare att stunden också snart är här för att ta farväl av de fossila bränslena. Oljan och allt som vi raffinerar från den. De flesta som är ens lite insatta i klimatproblematiken har än ett bra tag insett varifrån vinden blåser. Men till och med de mest inbitna fossilfansen börjar nu förstå vad klockan är slagen. Allt på grund av en mans galenskap och den resulterande tragedin som utspelar sig i Ukraina. Vi ska därför ägna det här avsnittet av Kvanthopp åt att skriva oljans dödsruna. Hur blev oljan det svarta guldet som fick världens hjul att snurra? Hur kom oljan ursprungligen till? Och kan en bränslebil fortfarande hävda sig i konkurrensen? Och vad är det egentligen med ljudet från en stor mullrande amerikansk V8-motor? Eller en tjutande italiensk V12? För till och med jag som inser att framtiden måste vara elektrisk på ett eller annat sätt känner ett litet stygn av saknad redan nu. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Innan vi går vidare, en liten bekännelse. Jag älskar doften av bensin. Eller när jag älskar det kanske att ta i, men doften av bensin ger mig fortfarande en stark känsla av att vara tillbaka i barndomens somrar. Jag ser mig själv som en liten grabb som fyller på bensin i morfars 4 hästkrafters Archimedes penta utombordare medan morfar tittar på. Snart ska jag få fara ut och köra helt själv. Den känslan av frihet, vet ni. Vilken mandomsrit det var att ensam få hantera ett motorfordon för första gången när man var kanske 20 år gammal. Och lite av den doften har jag fortfarande kvar i näsan då jag tankar min bil nu för tiden. Eller då jag känner doften från hederlig gammal blå tvåtaktsrök. Bensinen den doftar för övrigt som den gör på grund av att den och de övriga petroleumprodukterna också innehåller så kallade aromatiska kolväten. Cirka 30% av bensinen utgörs av olika aromatiska kolväten i stil med bensen, toluen, etylbensen, propylbensen och olika xylener. Men man ska ju inte sniffa för mycket på det bränslet, för aromatiska kolväten är mycket ohälsosamma att andas in. Bensen är till exempel både giftigt och cancerframkallande. Som liten grabb var jag nyfiken och jag frågade morfar varifrån bensinen kom. Hur gör man bensin? Ja, no, de gör den i Sköldvik, svarade morfar. Jo, jag minns mycket väl då vi körde med mamma till Borgo, där min farmor och farfar bodde då jag var liten, hur himlen söder om Borgo motorväg färgades orange av lågorna från raffinaderiet i Sköldvik. Jag var lite rädd för elden där. Jag inbillade mig att det låg en eldsprutande drake där någonstans bakom skogen och frustade flammor. Dracarys. De här lågorna som ofta brinner vid oljeraffinaderier kallas för övrigt flare. Då man raffinerar petroleumprodukter uppstår det en del diverse gaser som är svåra att bryta ner eller ta tillvara. Eller så har det inte varit ekonomiskt lönsamt att göra det helt enkelt. Under de senaste åren har i alla fall många raffinaderier kraftigt minskat på sina flares genom ny teknik som gör det möjligt att återvinna en större del av gaserna och cirkulera dem tillbaka genom bearbetningsanläggningarna. Okej, men hur funkar alltså ett oljeraffinaderi? Nå, i ett nötskal går det ut på att råoljans olika beståndsdelar har lite olika kokpunkt. Råoljan hettas upp under tryck till mellan 370 och 430 grader Celsius och så pumpar man in den i en sorts tryckkokare som kallas destillationskolonn. Den här destillationskolonnen är sen uppdelad i en mängd olika nivåer. De nivåer som är längst ner är varmast och sen avtar temperaturen ju högre upp man kommer. På det viset kommer olika delar av råoljan att kondensera på olika nivåer. De lättaste prylarna, gas och bensinråvara eller nafta, stiger alltså upp till toppen, medan mellandestillat, det vill säga lätt eldningsolja och dieselolja, samlas i mitten. Den tjockaste geggan, den blir kvar där längst nere. Och av den gör man sen tung eldningsolja, eller tjockolja, som bland annat containerfartygen kör med ute på oceanerna, där det inte är så noga. Men destillerandet är ju bara ett sista steg i råoljans långa historia. Vi inbillar oss ofta att oljans historia börjar i och med raffinaderiet, eller kanske i och med oljeplattformen. Mycket längre bakåt i tiden än så fick jag det inte förklarat för mig då jag var liten. Bara någonting vagt om att oljan finns i marken. Så om någon annan skulle ha råkat missa den biten, det här med om hur råoljan kom till ursprungligen, så kan vi ju ta en snabb resumé här och nu. Den största delen av de fossila bränslen som vi använder idag, det vill säga kol, olja och naturgas, började bildas under den geologiska perioden som kallas karbon. Karbonperioden, den inleddes för cirka 359 miljoner år sedan och pågick i omkring 60 miljoner år. Och som periodens namn säger, karbon, så var det här kolets tidsålder. Kol är alltså den primära beståndsdelen i allt känt liv på jorden. Cirka 45-50% av all torr biomassa är rent kol. Våra komplexa biologiska molekyler är byggda kring kolatomer som är kemiskt bundna med andra grundämnen, särskilt då syre och väte. Ofta ingår också kväve, fosfor och svavel. Det är den här sextetten, kolsyre, väte, svavel, kväve och fosfor, som utgör de så kallade organiska grundämnena. Det är de som utgör det mesta av receptet till oss. Och viktigast av de här ämnena är alltså kol. Där är för övrigt orsaken till att råolja är A. svart och B. frigör så mycket koldioxid då vi bränner fossila bränslen. Karbonperioden, då våra fossila bränslen alltså fick sin början, präglades av enorma ångande regnskogar. De två kontinenter som fanns på jorden på den här tiden, Laurasien i norr och Gondwanaland i söder, täcktes av stora sumpmarker, enorma träsk där ormbunkar växte. Men inte som de små saker som växer i trädgårdarna här hemma, utan i form av monstruösa fräken och lummerväxter som i praktiken var gigantiska träd. Den otroligt frodiga vegetationen under den här tiden innebar att det här inte bara var kolets era utan också syrets. Jorden har aldrig haft en syrerikare atmosfär än just under karbonperioden då det fanns massor av växter som idkade fotosyntes överallt. Då karbonperioden inleddes för omkring 350 miljoner år sedan var syrehalten i atmosfären cirka 20%, ungefär som dagens nivå. Men eftersom skogarna och kärren och de gröna växterna bredde ut sig under de följande 50-60 miljonerna åren steg nivån till så mycket som 35% syre i atmosfären alltså. Det här innebar bland annat att insekterna frodades som aldrig förr. Insekternas andningsapparat är inte lika effektiv som vår, som däggdjurens och som fåglarnas. Insekternas passiva syreupptagning genom håligheter i skalet begränsar hur stora de kan bli. Insekterna alltså. Och jag menar, tur är väl det. Om en trollslända eller en geting andades lika effektivt som en fågel, då skulle det kanske vara stora som helikoptrar vid det här laget. Men under karbonperioden med 35% syre i luften, då kunde insekterna växa sig till hiskelig storlek. Också med lite mer anspråkslös andningsapparat. Insekterna var som allra störst för cirka 300 miljoner år sedan under den sena karbon och den tidiga permperioden som följde efter karbon. Det här var framförallt trollsländornas gyllene era. Gigantiska trollsländor med vingspann på upp till 70 centimeter kilar runt mellan jätteormbunkarna i karbonperiodens ångande regnskogar. Men också den här gyllene eran gick mot sitt slut. Vanligtvis när en död växt eller ett djur dör och förfaller bryter mikrober ner den och kombinerar dess kol med syre från luften. Och i processen bildas sen koldioxid under den här nedbrytningen. Men när stora massor av döda växter och insekter sjönk ner i de enorma förhistoriska träsken under karbon hamnade utanför syrets räckhåll. De var nu ute ur den så kallade kolcykeln, åtminstone för de kommande 300 miljonerna åren eller så. Då börjar nivån av koldioxid sjunka i atmosfären, mot slutet av karbon alltså. En tid av global nedkylning följde. Under de hundratals miljoner år som förflöt förvandla sen underjordens värme och tryck den döda växtmassan till de stora reserver av kol som vi förlitar oss på idag för att leverera så mycket av vår energi och värma upp jorden i processen. Det här är någonting att hålla i tankarna det här. Jag menar, vårt bensin, vår gas och vår eldningsolja är lite som en fördröjd skogsbrand där döda växter och djur från en uråldrig förstenad skog brinner. En skog som växte långt, långt innan dinosaurierna ens existerade. Det här är vad som har hållit Europas industris hjul snurrande ända sedan den industriella revolutionen började. Kolavlagringarna från karbonperioden bildar här i Europa ett stenkolslager som sträcker sig från Storbritannien och Belgien genom Centraleuropa till norr om Svarta havet. Inte minst i Donetsbäckenet i Ukraina där bomberna och granaterna just nu faller och blodet flödar. Men i och för sig, varken kol eller petroleum, också kallad bergolja, är någonting nytt direkt, inte heller för oss människor. Ordet petroleum, det kommer för övrigt från grekiskans ord petra, som betyder klippa, och oleum, som betyder olja. De fossila bränslena har utnyttjats i tusentals år före den moderna eran, åtminstone i liten skala. De tidigaste oljekällorna som vi vet om borrades i Kina år 347, vår tideräkning. Olje- och gasindustrins moderna historia började 1847 med en upptäckt som gjordes av den skotska kemisten James Young. Han noterade att det läckte ut petroleum från väggarna i Readings kolgruva i England. Från det här läckaget destillerade Young sedan både en lätt tunn olja lämplig för lampor och en tjockare olja lämplig för smörjning. 1850 patenterade Young de här oljorna och paraffinvax som han destillerade från kol. Senare samma år bildade han ett partnerskap med geologen Edward William Binney. De två kumpanerna grundade det första seriösa kommersiella oljeraffinaderiet i världen som tillverkade olja och paraffinvax från lokalt utvunnet kol. Det här hade knappast skett om det inte skulle ha funnits en beställning för det. Man ska komma ihåg att det inte var innan den industriella revolutionens framfart som en seriös efterfrågan för ett sånt här billigt, effektivt och praktiskt användbart flytande bränsle uppstod. År 1846 raffinerade den kanadensiske geologen Abraham Pineau Gessner en vätska från kol, oljeskiffer och bitumen som var billigare och brandrenare än andra oljor. Han kallade sitt bränsle för fotogen och grundade Kerosene Gaslight Company 1850. Fotogenet användes alltså bland annat till att lysa upp gatorna i Halifax i Kanada. Senare spred sig användningen till USA. Och ungefär vid den här samma tiden kring 1850 skedde också den första regelrätta oljeborrningen i Tyskland. Under det sena 1800-talet och början av 1900-talet grundades sedan flera av de stora oljebolag som fortfarande dominerar den internationella olje- och gasindustrin. Amerikanen John D. Rockefeller grundade Standard Oil Company 1865 och blev därmed världens första oljebaron. Standard kontrollerade snart cirka 90% av USA:s raffineringskapacitet och en stor del av dess pipelines. Standard bröts senare ner i mindre bolag för, ni vet, monopol och så vidare. I Ryssland, där verkade i sin tur bröderna Ludvig Nobel och Robert Nobel. Brödernas oljebolag Bra Nobel borrade sin olja i Baku i nuvarande Azerbaijan vid Kaspiska havet med början 1876. Bolaget hade sitt huvudkontor i Sankt Petersburg. Också den tredje brodern, Alfred Nobel, jo just den Nobel, investerade kapital i aktiebolaget som under sin glansdagar hade cirka 50 000 anställda på olika håll i världen. Bland annat en ung Josef Stalin arbetade en tid som smörjare hos bröderna Nobel. Efter den ryska revolutionen förstatligades sedan oljeindustrin i Ryssland 1920. Familjen Nobel hade då lämnat landet 1917 och 1918. Själva bolaget upphörde existera så pass sent som 1964. I och med första världskriget som bröt ut 1914 uppstod ett enormt energibehov. Ett behov som ganska länge kunde täckas av den nyfödda oljeindustrin. Men när bilen väl blev var mans egendom på 1920-talet, inte minst i USA och inte minst tack vare Henry Ford och hans T-Ford, ja, då exploderade efterfrågan på bensin och på oljebolagens övriga produkter. Och så hade oljan liksom befäst sin position som en av de viktigaste råvarorna i det moderna samhället. Och fram till 1960-talet var USA så gott som självförsörjande när det kom till olja. Men när oljekonsumtionen så småningom gick om den egna produktionen började man bli allt mer beroende av främst Mellanöstern med dess enorma oljetillgångar. Både Frankrike och Storbritannien hade sedan första världskriget haft en stor oljeproduktion i sina gamla kolonier i Mellanöstern. Och, ja, det här har ju sina sidor förstås, men det skapar samtidigt ett allt större beroende av olja från Mellanöstern också hos dem. I många decennier kunde den industrialiserade världen lita på en oavbruten ström av billig olja från arabstaterna. Men sen hände ett och annat som ändrade på det här. 1960 grundades oljekartellen OPEC av Irak, Iran, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela i Iraks huvudstad Bagdad. OPEC lyckades hur som helst inte riktigt, åtminstone till en början, driva upp priset på olja så mycket som de hade hoppats på. Inte minst på grund av att Ryssland också hade gett sig i leken med sina stora oljetillgångar. Men 1973 inträffade den första oljekrisen, utlöst av den arabisk-israeliska krisen 1973-74, som kulminerade i det så kallade oktoberkriget.
People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon. The monsters are dying of thirst. The energy crisis is killing them.
Miljoner TV-tittare i Finland berörs av regeringens beslut att man måste minska utbudet av TV-program i rutan därför att vi lever i energikrisens tider. Folk ska lära sig vad energikris betyder.
Oljekris nummer 2 inföll sedan 1979 i samband med revolutionen i Iran 1978-80. Jag är själv född 1969 och jag kommer mycket väl ihåg den här andra oljekrisen, hur man släckte gatlamporna och hur vi sänkte temperaturen där hemma för att spara på eldningsolja och så vidare. Så jo, nu var det ju hurja tider. De gamla oljeknarkarna USA, Västeuropa och Japan, de drabbades ju särskilt hårt av oljekriserna. Många länder införde, precis som också Finland, åtgärder för att minska konsumtionen, men de flesta av de här åtgärderna slopades ju sen när läget stabiliserades och oljetillgången återgick till det normala. Ett litet undantag var faktiskt Danmark till exempel, som från och med 1976 aktivt arbetade med att minska sitt oljeberoende. Danskarna införde bland annat en hög skatt på bilar, de började subventionera energisnål teknik, utbyggnad av vindkraft och återvinning av spillvärme. Följaktligen har Danmark sedan dess inte ökat sin konsumtion av olja nämnvärt, trots ökad befolkning och produktion. Jo, vi snabbspolar till vår egen tid och vår egen energikris.
Men hur mycket tankar du nu och vad blev det att kosta?
17,92 liter och 40 euro.
Hur känns det?
Det känns hemskt. För 60 euro fick man för en tid sen, så fick man ju tanken full.
Har du möjlighet att sluta köra bil?
Nej, inga när man bor här. Det är ju helt omöjligt.
Här står vi nu med våra ludna ben i spenaten. Biltillverkarna, de bygger ju fortfarande nya bensin- och dieseldrivna modeller och skryter med deras egenskaper precis som förr, men på något sätt så finns inte den gamla gnistan där längre. Den har nog inte funnits på ett bra tag faktiskt. Alla vet liksom att det är el som är framtiden.
Ja, klart, det här känns redan, det här priset och det där. Nu tänker jag redan på hur mycket vi kör och så vidare. Bland annat har vi bestämt att skaffa elbil och så vidare.
Alla i branschen vet att det är där vi måste lägga vårt krut om vi vill vara relevanta om 10 år eller så. Minst 6 stora biltillverkare, inklusive Ford, Mercedes-Benz, General Motors och Volvo, plus 30 nationella regeringar, lovade 2021 att arbeta för att fasa ut försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna fordon fram till 2040 över hela världen och fram till 2035 på, inom citat, ledande marknader. Men några av världens största biltillverkare, inklusive Toyota, Volkswagen och Nissan-Renault-alliansen, de gick inte med på det här löftet. Nå, de kommer helt säkert hur som helst att bli tvungna att följa de övrigas exempel. För det är ditåt som marknaden är på väg. Och det handlar inte ens om ideologi eller grönt tänkande, trädkramande nu längre. Det handlar i grund och botten om att gränserna för vad man överhuvudtaget kan göra med en kolvmotor, med en förbränningsmotor, börjar vara nådd. Om vi ska vara ärliga så handlar det ju nämligen fortfarande i grund och botten om samma teknik som 1876, då Nikolaus Otto, Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach tog patent på den bensindrivna fyrtaktsmotorn, också kallad Otto-motorn, med intern förbränning i en cylinder som knuffade på en kolv. Du skulle kunna visa en sprängskissa av en modern bensinmotor åt Gottlieb Daimler och han skulle utan problem kunna identifiera vad det handlar om. Där är vevaxeln, där är kolvarna, där är ventilerna. Enkelt. Otto-motorn har med åren pyntats med en uppsjö av elektronik och turboaggregat och exotiska material. Och bensinen har förädlats och fått diverse tillsatsämnen. Men under alla sladdar och mikroprocessorer och bokstavsförkortningar så är det alltså nästan 150 år gammal teknik som driver våra bränslebilar. Och grejen är att för varje år som går blir det svårare och svårare och dyrare för biltillverkarna att pressa ut fler och fler hästkrafter, förlåt, kilowatt heter det numera, från en allt mindre och mindre mängd bensin. De allt striktare utsläppsreglerna har lett till att ingenjörerna i Wolfsburg och Tokyo får stå på huvudet för att hitta på nya tekniska lösningar så att bensinmotorn eller dieselmotorn hålls up to date. Det här har lett till att en bensinmotor, särskilt i det dyrare segmentet, numera är nästan löjligt komplicerad till sin uppbyggnad och därmed också väldigt dyr att tillverka. Och nästan fullständigt omöjlig för dig och mig att reparera där hemma i garaget om någonting går snett. En modern bensinmotor är en hisnande utstuderad mekanisk byggsats som består av hundratals rörliga delar som behöver kylas, smörjas och bytas ut med jämna mellanrum. Och en modern dieselmotor är inte något desto bättre den heller. Ja, och så var det verkningsgraden. Hur mycket valuta för bränslepengarna du får med motorn. En bensinmotor har en verkningsgrad på cirka 30% och en dieselmotor levererar nästan 40%. Vad betyder det här på svenska? Jo, också den råstarkaste dieselmotorn omvandlar i teorin bara knappt 40% av bränslet till rörelseenergi. Resten, drygt 60%, blir till värme som går till kråkorna. Det är därför som bilar med förbränningsmotorer behöver stora kylare. En elmotor däremot, den har en verkningsgrad på cirka 98%. Elmotorn har ju typ två rörliga delar. Den behöver ingen växellåda, ingen kylning att snacka om och ingen smörjning, ingen olja. Och den är pytteliten och lätt, du får den att rymmas i en skoask mer eller mindre. Batterierna är ju sen såklart en annan femma. Jag hör hur ni säger där ute att ja, men hur är det med akkorna då? Här är grejen. Batteriteknologin utvecklas hela tiden med stormsteg. Det kommer bättre batterier med större kapacitet och snabbare laddning, billigare batterier, grönare batterier. Den här utvecklingen har knappt kommit igång på allvar ännu. Förbränningsmotorn och sin sida, tja, som sagt, den har kommit så långt som den kan nå realistiskt sett. Det är just inte möjligt att utveckla den längre än så här. Åtminstone inte om man vill vara konkurrenskraftig. Och det måste man vara om man vill vara med och leka med de stora grabbarna. När det kommer till kritan är det alltså marknaden som avgör det här. Marknaden, inte Greta, kommer att välja det alternativ som är enklare och billigare som ger bättre vinstmarginal helt enkelt. Och marknaden har fått nog av 300 miljoner år gamla ormbunkar. Att Greta håller med om det är nu egentligen bara ett sammanträffande. Kvanthopp är slut för den här veckan, men jo nej, förbränningsmotorn kommer ju inte att försvinna över en natt. Nya biobränslen och andra tekniska lösningar kommer ju säkert att förlänga dess livsbana. Så märk väl, jag snackar det här liksom på lite längre sikt. Din bil där hemma på gården kommer att finnas kvar ännu ett bra tag. Har ni ärende till oss här på Kvanthopp så går det bra att skriva till kvanthopp@yle.fi eller gå in via vår Facebook-sida. Markus Rosenlund så heter jag, som nu tackar för sällskapet. Ett nytt avsnitt igen nästa lördag på Yle Arenan. Ha det bra, hej så länge!